allesammans. Vad trevligt att få komma hit idag. Det känns nästan som jag har varit här förut faktiskt. Inte för att jag har det, men för att jag har träffat så många av er vid andra sammanhang. Senast igår så träffade jag Fredrik. Var sitter du nu någonstans? Där borta i samband med en begravning. Och Annika Widerstedt och med några fler av er har ju varit och sjungit på Frälsningsarmén ganska många gånger. Har det varit. Och sen så har kören kommit och sjungit i våran gudstjänst. Och det har varit så välsignat när ni har varit hos oss. Det har varit, jag säger inte bara det, utan det har verkligen för mig betytt det personligen också väldigt mycket. Jag kommer ihåg när ni var på måndagsträffen och sjöng några av de sånger ni sjöng där. Det var precis vad jag behövde då. Det där är så fint när man kan bara komma och ge varandra, tycker jag, någonting. Och min önskan är ju idag inte att betala tillbaka någon skuld. Men om vi kan få ge någonting tillbaka till er med att jag predikar här idag, så är det precis som det ska i så fall. Så vi kan väl bara knäppa våra händer och så ber vi. Jag tackar dig, Herre, för att du är mitt ibland oss. Jag tackar dig för att du älskar oss så oändligt mycket. Tackar dig för att du vill tala till oss och att du genom ditt ord har saker att ge oss för livet. För att gå vidare, för att fortsätta på vandringen tillsammans med dig. Eller att påbörja vandringen tillsammans med dig överhuvudtaget kanske. Jag tackar dig för att du vill möta oss idag. Och vi inbjuder dig, helige Ande, att röra dig. Mitt ibland oss och framförallt i vårat inre med din stämma. Det ber vi i ditt namn, Jesus. Amen. Amen. Om du har en bibel med dig, så ta gärna fram den. Och har du inte en bibel, så kanske du har en telefon. För där kan man ju också läsa bibeln. Det är helt okej att ta fram telefonen i så fall. Du får sitta och hålla på med den hur mycket du vill om du håller på med bibeln. Och så kan du slå upp Johannes evangeliets 21 kapitel som vi hörde läsas ifrån här tidigare. Alltså Johannes evangeliets 21 kapitel. Jag tänkte att vi ska liksom ta oss igenom den här texten idag. Och vi börjar redan på vers 1. Och där står det ju så här. Vers 1 i det 21 kapitlet. Sedan visade sig Jesus igen för lärjungarna vid Tiberias sjön. Det gick till så. Simon Petrus och Thomas, som kallas tvillingen, Nathanael från Kana i Galileen, Zebedaios söner och två andra lärjungar var tillsammans. Simon Petrus sa till de andra: jag ger mig ut och fiskar. Och de sa: vi följer med dig. Så, stanna där. Vi ska ta oss igenom texten och vi kommer till slut landa i det här som vi hörde läsas. Och landa i det som också är min rubrik idag. Älskar du mig? Den frågan som Jesus ställer till Petrus. Älskar du mig? Men vi ska börja med här uppifrån i texten. Och så ska vi titta lite grann på vad på sammanhanget. Och att de ger sig ut och fiskar. Det kan man ju säga att det var ju att fiska. Det var det de hade gjort hela sitt liv. Innan de följde Jesus. Innan Jesus hade kommit den där gången på den här stranden. Tiberias sjön och Genesarets sjö, det är samma sjö. Det var på den här stranden då han kom en dag. Kanske vid den här båten. Kanske till och med vid de här näten. Och så sa han till Petrus och de andra: följ mig. Det var då det hände. Och så sa han: jag ska göra er till människofiskare. Eller hur? Han kallade dem in från det gamla, från deras pågående liv, in i det nya livet, in i den nya tjänsten. Följ mig, jag ska göra dig till människofiskare. Men nu ser de ute och fiskar igen här. Och sen dess att de första gången hade fått den här kallelsen från Jesus, så hade det ju gått ungefär 3 år. Det hade varit 3 fantastiska år. Eller hur? Alltså tänk dig själv. 3 år tillsammans med mästaren, med Guds son. De hade varit med om så oändligt mycket. De hade sett människor bli helade. Blinda fick sin syn tillbaka. Lama hade börjat gå. De hade suttit ner och ätit med Jesus. Varit i det lilla sammanhanget, undervisats vid matbordet av Jesus. De hade sett Jesus bara mästerligt styra bort varenda motangrepp från hans meningsmotståndare. Fått dem att nästan skämmas över att de hade ställt de frågor de hade ställt och så vidare. Att det hade vänts mot dem. De hade sett honom manövrera och göra saker som var helt otroliga. Så 3 år som förmodligen var de mest betydelsefulla i deras liv hade passerat. Det var 3 år av fantastiska upplevelser. Men också svåra upplevelser. Det var ju så att Jesus började tala om sin död. En bit in i den här 3-årsperioden. Människosonen måste lida och dö. Talade han om. Han berättade det här för lärjungarna. Och det måste ju varit svårt. Varför då? Varför måste det bli så? Ska det inte få vara så här underbart? Ska det inte få fortsätta det här, de här miraklerna och den här undervisningen och det här bröden och fiskarna som räckte till 1000 och vågorna som stillades och allt det här. Ska det ta slut? Ska han dö? Och allt eftersom tiden gick, ju närmare de kom liksom klimax av Jesus tjänst, ju mer påtagligt blev det att det här ögonblicket närmade sig. När de kom till Jerusalem och de befann sig under påskhögtiden mitt i det religiösa etablissemangets centrum. Precis i total konflikt med hans meningsmotståndare, de skriftlärda, översteprästerna och de här. Och efter att de hade ätit den sista måltiden, då går de ut på Oljeberget. Och Jesus, han säger att nu, ni kommer överge mig allihopa. Herden kommer att dödas eller slås ner och fåren skingras. Nu händer det liksom. Och det här var ju mer än vad Petrus kunde ta. Han älskade Jesus. Jesus var allt för Petrus. Så han bara utbrister tillbaka. Att nej herre, om så alla andra överger dig. Alla andra här, om så alla andra gör det så kommer inte jag göra det. Jag älskar dig så mycket liksom. Det var det hans reaktion på det där. Men Jesus, han sa till Petrus att innan tuppen har galt eller golit, eller jag vet inte hur man säger galt, tack. Innan tuppen har galt 2 gånger så kommer du 3 gånger ha förnekat mig. Oj, oj, oj. Och så vet vi vad som hände. De såg facklorna komma där i natten med vaktstyrkan. Och med Judas som kysste Jesus på kinden. Och de förde iväg Jesus. Eller egentligen man kan säga att han tillät sig att föras. Han överlämnade sig själv. Och när lärjungarna förstod att det var kört. Och de insåg att det här kan gå illa för oss också. Riktigt illa. För de visste ju hur det skulle gå för Jesus. Då stack de. Då skingrades de allihopa till höger och vänster. Och så blev han korsfäst. Innan det så var det dock ju så att Petrus följde ju med. Petrus följde med på avstånd och till dit de förde Jesus. Till överste prästens hus eller palats eller vad man vill kalla det för. Där de hade den här rättegången mot Jesus. Och han måste ha sett på avstånd hur de anklagade honom falskt. Hur de slog honom. Hur de spottade honom i ansiktet. Det måste vara fruktansvärt för Petrus att ha sett det där utan att kunna göra någonting. Men det fanns någonting som var ännu värre som hände precis efteråt. Och det var när tjänsteflickan kom och sa, är inte du en av dem? Är inte du en av hans lärjungar? Och han sa, nej, 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 inte jag. Jag har ingenting med Jesus att göra. Och så gick han ut på gården utanför. Men hon följde efter och sa, han där, han är en av dem. Han är en av Jesu lärjungar. Och han förnekade Jesus en gång till. Och sen så när alla andra stod runt omkring honom där och sa, jo, du är väl visst en av dem. Du kommer ju från Galileen. Du är en av Jesu lärjungar. Och då sa han, nej, nej. Jag känner inte den mannen som ni pratar om. Jag vet inte vad ni talar om. Och så står det att han gick ut i natten Och han grät bittert. Han grät bittert. Den store, starke man, Petrus, som var så handlingskraftig och som var en ledare. Nu var han ute i mörkret och grät bittert. Han hade svikit allt han trodde på. Han hade svikit sin mästare. Sen vet vi, han uppstod. Han visade sig för lärjungarna ett antal gånger. Men fortfarande så fanns det någon slags osäkerhet hos lärjungarna. Vad ska hända nu? Vad ska det bli av livet nu när Jesus på något sätt inte är med oss på samma sätt som tidigare? Hur ska det fortsätta? Och då kommer vi till texten idag. Jag ger mig ut och fiskar och vi följer med dig. Vi går tillbaka till det vi kan. Vi går tillbaka till det vi gjorde innan. Vårt levebröd. Vi gör det vi känner till. Till det gamla livet. Men de fick ju ingen fisk. Eller hur? Det står att de är ute hela natten. Men de får ingen fisk. Och det där kanske man läser lite hastigt. Och så fortsätter man till nästa vers. Men bara det är ju jättemärkligt. Att de inte fick någon fisk. De var ju proffs på det här. De var experter på att fiska. Var det någonting de visste också om de kunde, så var det hur man fiskade. Det var allt de hade sysslat med. Det var deras yrke. Men de får inte en endaste ynklig liten fisk på hela natten. De måste ha tänkt, det här var konstigt. Det här var märkligt. Hur kunde det vara så? Varför får vi ingenting? Vad är det som händer? Och så, om vi läser det från vers 4, så står det att när morgonen kom så stod Jesus på stranden. Härligt när Jesus dyker upp. Men lärjungarna förstod inte att det var han. Och Jesus frågade, mina barn, har ni ingen fisk? Och det måste också varit lite märkligt. Hur kan den där främlingen på stranden veta att vi inte har lyckats att fånga något? Och de svarade, nej. Och så sa han, eller han sa, kasta ut nätet på högra sidan om båten så får ni. Så dumt, eller hur? Så faktiskt korkat egentligen. Vad skulle det göra för skillnad? Jag byter sida på båten. Jag har hållit på hela natten, men jag byter sida så ska det plötsligt fungera. De måste ju undra, vad är det här för galet? Men det var ändå någonting i det den här mannen sa. Och kanske i det som hade hänt som var så speciellt. Varför fick de ingen fisk? Och vem var han som visste det? Och varför sa han någonting så där märkligt? Någonting i allt det där fick de ändå testa. Eller hur? Och så kastade de ju över näten på andra sidan. Det står här i fortsättning där. De kastade ut nätet. Och nu orkade de inte dra in det för all fisken. Och det här måste ju varit bekant på något vis. De måste ha känt igen det här. För det här hade ju hänt förut. Ungefär i alla fall. Att de på Jesu uppdrag kastar ut sina nät och de på ett ögonblick blir överfyllda. Det måste ha ringt en klocka. Så här, dug, 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 dug. Ah, det är samma situation. Och så säger aposteln Johannes, som skrev det hela här också, det är Herren. Det är Herren som står där på stranden. Han inser att det är Jesus som har någonting på gång. Det är viktigt att kunna se det i det som händer och sker i våra liv. Ah, det är Herren. Det här händer. Det är Jesus som är på gång att göra någonting här. Vi måste se det och fånga det. Jag tror att det här var en lektion lite grann, kan man säga, som Jesus ger sina lärjungar. Ibland så kan jag längta efter det gamla livet. Inte för att jag har uppvuxen i en kristen familj och allt så där. Så jag kanske inte har så jättemycket av det gamla livet så att gå tillbaka till. Men det världsliga livet då, om man säger så. Om man tänker, jag kan längta ibland efter att, ja, skönt det vore om man inte var pastor. Om man inte var kårledare. Utan fick göra någonting som inte har med Gud att göra alls. Alltså som pastor så är ju allt jag gör är ju liksom tvunget att ha med Gud att göra. Det är bara, det är han som måste hela tiden lägga på sin välsignelse och sin kraft för att det ska bli någonting av överhuvudtaget någonting. Och ibland kan jag längta, tänk om det inte var en församling som vi höll på att försöka få fungera, eller en kår, utan en förening istället. Det hade varit skönare, då hade vi fått bestämma själva och bara göra precis vad vi hade lust med. Och inte behöver vi be särskilt mycket för det heller eller någonting, utan det hade varit lite enklare på så vis. Skönt att gå tillbaka till det där gamla. Skönt att vara en vanlig fiskare istället för en människofiskare. Eller hur? Det gamla livet. Men lektionen tror jag är denna. Vi kan gå tillbaka. Vi kan göra på vårt eget sätt. Vi kan göra på världens vis. Men vi kommer inte få en enda fisk. Det kommer inte bli någonting av det. Men om Jesus säger, gör sådär, så räcker det med ett ögonblick och så får man fisk så det flödar över. Så gör man någonting som är så oändligt mycket större än vad man kunde åstadkomma, vad lärjungarna kunde åstadkomma på en hel natt. Man kan göra mer på 5 minuter med Jesus än på 5 år, 50 år utan honom. Det finns en himmelsk välsignelse och utväxling av det vi gör när vi på hans uppmaning kastar ut nätet på det sätt som han vill att vi ska göra. Från början, innan Simon Petrus kallades av Jesus, i hans gamla liv, så hette han ju inte Petrus. Han hette Simon, eller hur? Men ganska tidigt, när Jesus hade kallat honom, så får han höra ungefär, jag kan inte ordagrant hur han sa, men han sa så här: du är Simon, Johannes son, men du ska heta Kefas, Petrus. Och Kefas, det är arameiska för klippa. Och Petrus, om det är latin eller vad det är för något, jag blir osäker nu. Men det betyder också klippa, samma ord. Klippa, du ska heta Klippan. Och så småningom i evangelierna kan vi läsa om när Jesus också säger till Petrus att på dig, alltså du är Klippan, på dig ska jag bygga min kyrka. Eller hur? Han fick ett uppdrag i det nya livet, ett hisnande stort uppdrag i kallelsen att vara Klippan, att vara Petrus. Han hade varit Simon, men nu skulle han bli Petrus, och det fick han vara tillsammans med Jesus. Men i dagens bibeltext så står han och väger fram och tillbaka. Ska han vara Simon eller ska han vara Petrus? Vad ska hans liv bli? Vad ska det vara? Ska jag följa Jesus? Ska jag fortsätta på den här kallelsen, eller ska jag gå tillbaka till mitt gamla liv? Och han måste ha funderat på, kan jag gå framåt? Kan jag fortsätta vara Klippan? Bara hans namn, Kefas, Klippan, måste ha varit som ett hån mot honom själv efter vad han hade gjort. Efter att han hade vacklat så oändligt mycket då, i förhållande till vad han hade lovat och utgivit sig för att vara. Om så alla andra, liksom. Jag ska stå fast, jag ska vara den där Klippan. Men Klippan, det var inte så mycket med den när det väl gällde. Han hade svikit det han trodde på, han hade svikit sina ideal, han hade svikit Jesus själv. Och nu måste han ha funderat, kan jag överhuvudtaget vara Petrus igen? Kan jag fortsätta? Kan Gud använda mig? Och det är den frågan som jag tror att vi alla kan brottas med ibland. Kan Gud använda mig? Trots allt, så att säga. Trots vem jag är. Trots vad jag gör. Trots mina misslyckanden. Kan Gud använda mig? Finns det en kallelse för mig i det nya livet? Kan det vara så? Och så funderar man, duger jag för det? Men så är det som i vers 12. Att Jesus säger, eller, ja, att nu måste vi prata med varandra. Han säger, kom och ät, säger han. Låt oss ha en av de här intima samtalen kring matbordet som vi haft så många gånger förut. Nu måste vi hitta varandra. Vi har någonting viktigt att prata om. Och i vers 15 så har vi kommit fram till det som lästes förut. När Jesus säger till Simon Petrus, Simon, Johannes son, älskar du mig mer än de andra gör? Och Simon svarade, ja herre, du vet att jag har dig kär. Och det är inte riktigt så enkelt som man först kan tro att Jesus frågar, älskar du mig? Och Petrus svarar, ja. Riktigt så enkelt är det inte. För de använder inte samma ord för kärlek. Jesus använder ordet agape. Och det är ett ord för kärlek som är som pekar på den på en större kärlek, den största formen av kärlek, den himmelska, den totalt äkta, rena, gudomliga kärleken. Han frågar, älskar du mig med den kärleken, Petrus? Och så svarar Petrus, vi har ju inte så mycket att komma med i det svenska språket som motsvarar. Det står bara, jag har dig kär, svarar han. Men vad han egentligen svarar är med ett ord som heter filio. Eller som är filio. Och det är fint, det är kärlek. Det är att man känner tillgivenhet. Att man älskar någon och att man verkligen tycker om någon. Är fäst vid en person. Men det är inte agape. Det är inte agape. Det är inte den här fullkomliga kärleken. Den självutgivande kärleken. Den som Jesus kom med och liksom, när man är beredd att till och med dö för någon annan. Så här. Det var inte den kärleken utan det var filio. Och Jesus frågar, älskar du mig mer än de här andra gör? Alltså du som, det här är en slags tillrättavisning skulle jag säga. Du sa ju att du gjorde det, Petrus. Eller han säger inte ens Petrus, notera, han säger Simon, Johannes son, gamle Simon, säger han. Älskar du mig mer än de här andra gör? Och Simon kan inte mer att säga, jajamän, som han gjorde förra gången. När han utlovade och sa, om så alla andra sviker dig så ska inte jag göra det. Utan han måste säga som det är. Han kan inte svara upp mot agape, han måste säga filio. Eller hur? Han kan liksom inte mer. Han förstår vad Jesus är ute efter. Lite oväntat då. Så säger Jesus de här orden. För mina lamm på bete. Jaha. Finns det en väg i alla fall då? Finns det en chans ändå att jag kan få tjäna Gud? Trots att jag inte var den jag ville vara. Och trots att jag inte kunde svara emot det som du frågade mig. Och i vers 16 står det. Han frågade honom för andra gången. Simon, Johannes son, älskar du mig? Och Simon svarade, ja herre, du vet att jag har dig kär. Och det Jesus håller på med här, det är ju att han tar Simon igenom processen en gång till kan man säga. Han vill dra honom från Simon till Petrus. Han vill få honom från det gamla livet in i det nya livet igen. Eller hur? Och han låter honom tre gånger. Alltså precis som att han tre gånger förnekade så får han tre gånger bekänna. Bekänna Jesus som den han älskar. Men han svarar fortfarande med ordet filio. Och när Jesus ställer frågan är det fortfarande med ordet agape. När vi nu kommer till den tredje och sista gången när Jesus ställer frågan så skulle man ju kunna tänka sig att nu kommer Petrus tredje gången gilt kunna matcha det där. Okej, jag älskar dig Jesus med agape-kärleken. Nu får han chansen att ställa frågan eller svara på frågan på det där helhjärtade sättet. Men då händer något jätteintressant. Jesus byter ord. Jesus byter ord till filio. Han kliver ner. Och så frågar han, älskar du mig? Filio, eller hur man uttalar det. Och då står det att Petrus blir bedrövad. En bit in i vers 17. Petrus blev bedrövad när Jesus för tredje gången frågade, har du mig kär? Inte för att det var tredje gången, tror jag. Utan för att det var den lägre formen av kärlek. Han ställer frågan i. Och så säger han, herre, du vet allt. Det är ganska skönt. Herre, du vet allt. Och bara bekänna hur det är. Så här ser det ut. Så här är jag. Det här. Så här är läget, du vet allt. Och du vet att jag har dig kär. Och det måste ha varit smärtsamt för Petrus. Men samtidigt så tror jag att det i förlängningen var, när han tänkte på det, fantastiskt befriande. Tänk om Jesus hade tredje gången kommit och frågat agape igen. Och Petrus inte hade kunnat svara upp mot det. Vad skulle hända då? Skulle det innebära att nej, det var ju tråkigt. Då kan du inte vara Petrus. Då finns det ingen fortsättning för dig. Men nu så valde Jesus filios, eller filio. Han valde att ta emot Petrus på den nivå där han var, så att säga. Älska mig med den kärlek du har. Och så går vi vidare tillsammans. Det finns en väg för dig ändå, liksom. Och det fina är, tror jag också, det Jesus, det han säger i fortsättningen här sen. Om vi kommer till vers 18. Sannerligen, jag säger dig, när du var ung spände du själv bältet om dig och gick vart du ville. Men när du är gammal ska du sträcka ut dina armar och någon annan ska spänna bältet om dig och föra dig dit du inte vill. Så angav han med vart för slags död Petrus skulle förhärliga Gud. Och det här är helt fantastiskt att han säger. För det som det betyder är ju det du inte klarade förra gången. Det är din filiokärlek inte räckte till för. Den kärleken kommer växa. En dag så kanske det kommer det vara agape. En dag kommer du dö för mig. En dag kommer du vara beredd att ge allt för mig. Du kommer inte skingras. Du kommer inte fly. Du kommer inte förneka. Du kommer korsfästas. Så börja där du är. Kom med den kärlek du har. Och den kommer få växa. Jesus gick inte ner till filio. För att han visste att det aldrig skulle vara möjligt. Att komma upp till agape. Jag menar, bara i det här bibelstället från första Johannesbrevet som vi hördes förut. Om man läser vidare där, ytterligare någon vers, så talar Johannes om att vi ska älska varandra. Och då använder han ordet agape. Det är samma författare. Det är inte omöjligt att älska varandra på det sättet. Det går. Men vi kan inte vänta med att följa Jesus fram till dess att vi har kommit dit. Vi måste börja följa honom där vi är. Med den kärlek vi har nu. Och så får vandringen forma det där. Och så kommer de avslutande förlösande orden. De var på samma plats där han blev kallad från första gången. I samma strand, vid samma sjö, kanske vid samma båt. Och Jesus säger samma ord. Efter att hela den här treårsperioden hade gått. Efter allt vad de hade varit med om och hela den här resan de hade gjort. Så sa han, följ mig. Precis. Det är som en början och ett slut. Det liksom bringas in. Följ mig. Och det säger jag till dig idag också. Följ mig. Jag tror att det finns krafter både utanför och inom oss som liksom vill dra oss in i det gamla livet. Som vill att du blir Simon. Hela tiden vill dra dig dit. Djävulen, han älskar när vi blir Simon. Tillbaks till fiskebåten. Han är inte ett dugg rädd för dig i fiskebåten. I ditt gamla liv. Men han var livrädd för Petrus. På klippan ska jag bygga min kyrka. Och dödsrikets portar ska inte få makten. Eller hur? Där blir det farligt. Där kan vi göra någonting. Där kan näten bli fulla. Där kan vi åstadkomma allt i Guds kraft. Men i det gamla livet så kommer vi inte så långt. Vi kan göra mycket, eller hur? Vi kan åstadkomma många saker, men inte egentligen. Om man verkligen vill göra någonting, då måste det ha med Jesus att göra. Bli kvar i mig. Bli kvar i min kärlek. Utan mig kan ni ingenting göra, säger Jesus. Det är bara på den vägen, i det nya livet. I att älska Jesus och följa Jesus som vi verkligen kan bära frukt, som vi kan göra något. Älskar du mig? Ska vi be tillsammans? Jag tackar dig, Herre, för att du vill föra oss ut ur det gamla och in i det nya. Vare sig det sker för första gången idag, om det är första gången vi svarar på den där kallelsen som du ställde till Petrus, följ mig. Eller om det är liksom efter, ja, en i raden av flera gånger. Vare sig det är att börja gå eller att gå vidare, Herre, så tackar jag dig för att du kallar oss idag. Och du frågar, älskar du mig? Jag tackar dig för att du frågar inte efter vad har vi för kompetens, vad har vi för erfarenheter, vad har vi för utbildning, eller du frågar, älskar du mig? Och hjälp oss att svara med den kärlek vi har. Att inte vänta på att vi ska bli perfekta för att följa dig, för då kommer vi aldrig att kunna följa dig, Herre. För det är bara i din gemenskap som vi kan växa på ett sånt sätt som Petrus en gång sen gjorde. Jag tackar dig för att du vill göra oss till människofiskare. Jag tackar dig för att var och en här inne har en tjänst för dig. På något vis, på något sätt. En kallelse i att vara människa på ett sätt som bara just den personen kan vara. Och att den kallelsen finns i det nya livet tillsammans med dig. Hjälp oss att kliva ur det gamla livet och in i det nya. I kärleken tillsammans med dig. Amen.